Hej och varmt välkomna, och äntligen ska jag få ha en till gäst här i min podd. Jag ska välkomna Anna Sundin som jag har jobbat ideellt med i då som det hette Sköldkörtelföreningen. Vi satt i styrelsen och vi gjorde massa saker, bland annat anordnade Sköldkörteldagen. Den första var 2015. Och jag har lärt känna Anna väldigt väl. Idag vet jag också att hon jobbar hos Medicheck som kostrådgivare. Medicheck, det är en online-tjänst för att träffa specialistläkare bland annat. Men Anna finns där och hjälper till med kost bland annat. Men idag ska vi kanske inte prata jättemycket kost. Vi kommer säkert glida in på det. Men idag ska vi prata mer om hypofysen. Det är kanske inte så välkänt att hypofysen kan skapa lite oreda när det gäller sköldkörtelhälsa också. Så att jag vill säga varmt välkommen, Anna.
Ja, men tack så mycket. Det var jättekul att vara här. Superroligt.
Du har ju tagit det hem till mig eftersom jag har en liten söt hundvalp hemma och jag kan inte ta mig typ någonstans.
Nej, jag vill ju gärna titta på lilla
underverket, lilla prinsen.
Lilla prinsen.
Ja. Nej, och jag tänkte, jag ville ju prata med dig för jag vet ju att du har haft, eller vad jag ska säga, har problem med hypofysen. Och jag tänker, hur gammal är du idag?
61.
Ja, och när började du få problem och vad hände liksom? Vad fick du för symptom?
Ja, alltså det började ju med sköldkörteln för mig då. Och jag, ja... Och jag kan komma ihåg så här, sen kan man ju backa bandet som alltid och se att man kanske hade symptomer långt tidigare. Men jag var 27, jag hade två små barn. En som var 3 och en bebis. Och sen så fick jag halsfluss.
Som jag då, jag fick också en massa halsfluss. Mm.
Och ja, så att jag blev sjuk, låg hemma. Doktorn kom hem. Men då hade jag legat hemma några dagar, för jag orkade inte ta mig till doktorn, utan slut kom de hem och kollade och sa, men det var ju halsfluss. Och då tror jag att den hade, som det kan göra med halsfluss, det kan sätta sig i något organ. Och sköldkörteln är ju ganska nära.
Ja, för jag fick ju flera, när min son var liten, han måste ju varit typ 3-årsåldern. Så fick jag halsfluss gång på gång på gång. Min dotter fick också det. Daniel, som min son heter, han blev ju aldrig sjuk i halsfluss, men det var han som släpade hem det hela tiden.
Ja, just det.
Och strax därefter så fick jag ju problem med sköldkörteln.
Ja.
Så för mig, jag har ju alltid kopplat mina halsflusser till sköldkörteln, men har inte riktigt kunnat förstå hur det har kopplats ihop.
Ja, men precis. Jag kan tänka mig immunförsvaret inte är på topp när man har. Och sen tror jag att när det bryter ut, då har man ju gått länge med en låg sköldkörtel. Eller en sköldkörtel som inte fungerar som den ska.
Men liksom, då fick ju du halsfluss där och fick antagligen antibiotika.
Ja, då fick jag antibiotika. Och det hjälpte lite grann, men jag mådde inte bra. Jag kände mig konstig. Jag kommer ihåg att jag kunde inte sova på kvällarna. Jag somnade, jag var ju dötrött. Jag hade en 3-åring och en bebis på 3 månader. Jag var jättetrött. Men så vaknade jag kanske efter en timme när jag hade somnat. Och så låg jag liksom, så hade jag så här skakningar i benen. Och det har man ju hört, många som har, alltså kroppen bara skriker liksom att någonting är fel. Jag kunde inte sova. Så att sådär var det för mig. Jag tappade aptiten, jag ville inte äta. Jag kunde inte svälja, kände jag. Inte så att jag kände att jag hade någon knöl i svalget, utan jag bara kunde inte svälja mat. Jag kände bara att det tog stopp liksom i munnen. Sådär.
Inte i halsen?
Nej,
utan mer
nej, utan jag tuggade och så kände jag nej, jag kan inte svälja.
Nej, men gud vad konstigt.
Ja, så var jag rasig i vikt. Och så ammade jag ju, så att det var ju, ja, såg ut som ett litet skelett där. Ja,
men gick du till vården någonting och frågade varför det kunde vara så här?
Ja, det gjorde jag. Jag gick och kollade. Ja, men det är ingenting. Och till slut så tyckte de väl att, för jag började känna mig deprimerad över det här. Jag såg ingenting.
Nej.
Och det är ju så man till slut hamnar i en psykos.
Ja.
För att man inte sover.
Mm.
Hela ens system går ju liksom i baklås och hjärnan till slut blir väldigt liksom konstig.
Men levde du med en man då, med pappan, ja, till barnen och så? Ja, så kunde han avlasta dig någonting?
Han försökte avlasta mig, men han kunde nog inte riktigt förstå varför jag, vad det var som hände.
Mm.
Han kunde inte förstå att jag mådde dåligt och att jag liksom beklagade mig. Och jag hade ju varit hos doktorn och då sa jag att det var inget fel.
Tog du några prover hos doktorn då?
Alltså jag vet inte faktiskt. De sa ju att allting var bra, inget var fel. Nej. Och till slut så sa de att vi skickar dig till en psykolog.
Ja. Mm. Gick du till psykologen?
Ja, så här var det, att jag fick en remiss och så skulle jag få tid att gå till henne. Men innan dess så hände det massa saker faktiskt. Jag mådde så dåligt och sen fick min äldsta dotter, hon fick kikhosta.
Mm.
Så då bodde jag faktiskt, min lilla bebis, jag var rädd då att hon skulle få det. Så att då bodde jag hos en kompis ett tag. Ja. Och sen kom jag tillbaka hem och jag kände liksom att jag orkar inte mer. Så att då åkte vi in till Danderyd faktiskt akut.
Mm.
Och så blev jag inlagd där.
Mm-hmm.
Ja, på infektion heter det väl. Ja. Ja, de visste inte vad det var. De sa att du får vara här, vi ska ta lite prover. Vi ska se vad det kan vara.
Mm.
Och jag låg, jag var helt kraftlös liksom. Jag kände att jag orkade inte röra mig. Jag var liksom bara helt slut liksom. Mm. Armarna var som bly. Så var jag där med min lilla babys. Och så kom det en sån här lekterapeut varje dag och lekte lite med henne för att mamma inte orkade.
Ja.
Faktiskt kom jag ihåg att det var en kväll där. Det var en sån här läkare på avdelningen. Och så hade jag känt att jag var lite svullen sen fram på halsen. Så jag sa till honom så här, hörru du, jag tror jag har någonting med sköldkörteln.
Mm. Jag kände inte ens till sköldkörteln när jag fick diagnos.
Och jag fattar inte hur jag kunde känna till det heller. Men jag hade ju läst i och för sig basmedicin innan och så. Men i alla fall, ja, jag sa till honom att jag tror jag har någonting med sköldkörteln.
Mm.
Kan du ta prov?
Mm.
Ja, sa han, det kan jag visst göra. Så här, att en doktor säger ja bara, men han gjorde det. Så nästa dag fick jag gå ner och ta prover. Och sen åkte jag hem efter 2 veckor. Och sen, ja, vad hände sen? Ja, sen skulle jag gå till psykologen. Så jag hann gå en gång och prata med henne.
Mm.
För allt det här var ju, berodde på att jag var deprimerad. Och sen...
Kunde du känna att det kunde vara den orsaken? För jag tänker mer så här instinktivt. För jag vet då när jag fick problem med sköldkörteln att... Och mediciner inte funkar. Och då så säger de, nej men du är stressad, du ska ha antidepressiv.
Mm.
Men jag kunde känna så här, nej det är inte det som är felet. Kunde du känna så också? Eller kunde du köpa det här? Ja men jag är nog bara deprimerad.
Alltså det var svårt. För att jag visste inte vad som var vad. Och jag vet att jag hade väldigt mörka tankar under den här perioden. Innan jag fick provsvaren.
Mm.
Så att hade jag fått ett provsvar som har sagt att allting är okej, då vet jag faktiskt inte hur det hade slutat. För jag var liksom inte riktigt alls mig själv.
Nej.
Inte alls mig själv.
Nej, för det var inte jag heller innan jag fick diagnos. Att jag kände också just väldigt mörka tankar. Ja. Det var liksom, det här är inte jag. Varför tänker jag så här negativt precis hela tiden?
Ja, men hur? Man vill bara bli sig själv igen. Mm. Och man tänker, vad har jag tagit vägen? Jag vill bli mig själv.
Mm.
Och så en dag så kom det då ett brev från Danderyd då. Och då hade jag haft sån himla tur så att mina prover, de hade tagit precis allt.
Mm.
Antikroppar, TSH, T4. Jag vet inte om de tog T3, men det känns som att de tog
allt
på stubb.
Mm.
Och sen så fick jag komma dit då. Det var i december, då hade jag liksom varit sjuk i 2 månader.
Mm.
Ja, det är ju ingen lång tid, men för mig var det liksom en evighet.
Framförallt med små barn.
Med små barn, ja. Mm. Med liksom det här att inte sova. Och så sa han så här, men grattis, du har fått Hashimoto, sa han. Det är världens bästa sjukdom, enklast och inte bästa, men han sa den enklaste att behandla.
Mm.
Och så fick jag Levaxin.
Mm.
Och så gick jag hem. Och så tog jag den här vaccintabletten på kvällen. Och sen sov jag hela natten som jag inte hade gjort på flera månader.
Alltså. Åh, vad underbart det måste ha varit.
Och nästa dag kände jag mig, wow, men jag är ju tillbaks. Ja, det var helt otroligt. Och så gick jag till psykologen och så sa jag, ja vet du, jag mår bra nu. Och hon såg jättebesviken ut, men det var liksom bara att jag kände att jag behöver inte gå till henne.
Nej, nej.
Så, ja. Nej, men så började det. Och sen så, eller började det. Och sen fortsatte jag väl att ta lite vaccin. Men jag kan ju säga att det gick ju upp och ner. Jag var inte alltid så motiverad. För man, när man mår bättre så tänker man, ja men det kanske har gått över nu. Jag förstod liksom inte vidden av den här, vad det var egentligen. Utan ibland glömde jag bort att ta, och jag gick väl och tog kanske blodprover någon gång om året så där. Ja.
Och sen tänkte du inte så mycket mer på det eller?
Nej, nej. Det gjorde jag inte, utan men jag kommer ihåg att jag tyckte att jag hade knölar i brösten, så att jag vet att jag var och kollade upp det. Och så sa de att nej, men det är ingenting. Men då har jag tänkt faktiskt på att jag kanske redan då började ha fel på hypofysen, för att lämna högt prolaktin sätter igång mjölkkörtlarna och du kan få knölar i brösten. Och det är liksom, det är en signal från hypofysen, men det är ju inte, det är ju inte att du ska amma eller sådär.
Nej.
Liksom...
Nej, men det är ju det som hände mig också. Innan jag själv fick diagnosen med sköldkörteln var ju att jag fortfarande hade mjölk i brösten typ ett par år efter att jag hade fått min son.
Ja.
Och jag förstod aldrig vad de här fläckarna i sängen var för någonting. Men sen när jag gick till en läkare som tyckte att de kände en lös körtel i armhålan, så tyckte de att jag skulle göra ett ultra, vad heter det? Mammografi.
Ja.
Och så berättade jag just det här, men jag tror att jag läcker bröstmjölk. Och oj, 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 och så trodde väl jag att jag hade fått bröstcancer. Men det var inte så, utan vad jag har förstått i efterhand så har jag antagligen haft ett högt prolaktin som kommer från hypofysen. Men jag vet ju inte om jag hade fel på hypofysen eller om sköldkörteln i sig har bråkat så att...
Nej, precis. För att man säger att TSH och högt prolaktin går ju oftast hand i hand, de här två. Så att, och att högt prolaktin beror på hypotyreos.
Okej.
Okay. Så att, troligen så är det. Samtidigt som ett högt prolaktin är negativt för ämnesomsättningen. Så att ändå, vad är hönan, vad är ägget? Det är...
Vad är vad och vilket kom först?
Ja.
För, nej, men jag vet ju att när mitt prolaktin då troligtvis var högt, då vet jag att jag låg ju på ett TSH runt 3. Så det var ju inte jättehögt.
Nej.
Och det var ju inte så att jag fick diagnos för hypotyreos. Utan, och det är lite typiskt det här när hypotyreos utvecklas på grund av Hashimoto's. Det verkar ta ganska många år för vissa. Och kanske kortare för andra, jag vet inte.
Absolut, jag tror det också. Och när man tittar tillbaka som sagt, då kan jag tänka mig att jag har haft det sen jag var liten, alltså hypotyreos. Sen vet jag inte, mina spädbarn kan ju också ha lite högt prolaktin. Det är att man ser att de har häxmjölk. Det är ju prolaktin. Och att de tappar hår uppe på huvudet en kort period. Det är också prolaktinet som är lite högt. Så det kan ju också hänga ihop med håravfall. Så att det är också viktigt, tycker jag, att många har ju problem med det, att man kollar upp.
Ja, för just det här med håravfall, och man kan det handla om att man inte är tillräckligt, prolaktinet är högt för att sköldkörteln inte är välbehandlad?
Ja, alltså det kan det ju vara. Eller om de sätter fart på varandra på något vis. De triggar varandra i hypofysen.
Men du började misstänka att du hade fel på hypofysen, eller?
Ja, alltså det dröjde länge. Det dröjde, jag tror att jag var hos min gynekolog. Och vi satt och pratade. Han var sån här gamla stammen som var mysig och liksom skulle sitta och fråga hur det egentligen var. Hur mår du egentligen?
För det har man ju inte riktigt tid med idag.
Nej. Och då, då pratade vi om en massa saker och så sa han, men vet du, jag tror vi ska kolla upp ditt prolaktin. Jaha, vad är det? Ja. Och sen så tog han blodprov på det och så visade det sig att det låg jättehögt. Och då får man ju komma till endokrin. Och sen så går de in och tittar med magnetkamera i hjärnan om man har ett adenom. Det betyder att det är en liten svullnad eller en liten, ja, det är som en ofarlig tumör kallar man det för.
Mm.
Det liksom har svällt upp där.
På hypofysen?
Ja, inne i hypofysen. Hypofysen sitter ju, man kan faktiskt säga att den sitter bakom näsan precis ovanför gommen. Så om du sätter tungan i gommen, kanske tänker du bakom näsan, där sitter hypofysen.
Där nere? Mm. Tror du den satt högre upp?
Nej, en turkgrottan.
Turkgrottan?
Ja, någonting så här turk, jag vet inte.
Ja.
Och så precis ovanför den sitter ju då hypotalamus som sitter liksom nära. Så att alltså hypofysen kan bli skadad också. Den kan, om man har ramlat och slagit sig, jag har läst också att man har ramlat på huvudet, och det är många barn som gör, att den kan få sig en smäll av det och svullna upp, och sen blir det någonting som sen
retar.
Precis, så att när ska man operera hypofysen, då får man ju, går de in via näsan.
Jaha, men de hittade, alltså gjorde de en operation på dig?
Nej, absolut inte. Utan man tittar då på storleken på det här adenomet. Är det mindre än en centimeter eller 10 millimeter? Är det större än 10 millimeter? Alltså mindre mikroadenom, större än 10 millimeter makroadenom. Och större än 4 cm, jätteadenom heter det då.
Men jag tänker, själva hypofysen är ju inte så stor. Den är mer som en ärta.
Ja, är den. Så att är det börjar bli så där stort, då trycker det ju på, även på omgivande. Det trycker på hypotalamus. Det trycker på andra, på hjärnan överhuvudtaget. Det trycker på synnerven. För den går precis där. Så att det kan också vara ett symptom. Om man har ser dubbelt och problem med synen. Att det kan vara ett prolaktinom. Eller? Så att, nej, men så att jag hade ju ett mikroadenom. Och då gör man ingenting annat än medicinerar.
Medicinerar för sköldkörteln eller?
Nej, man medicinerar för att det här, för att produktionen ska minska.
Av prolaktinet?
Ja.
Ah, okej. Okay. Ja. Vad äter man då då?
Ja, då kan man äta någonting som heter, vad heter det nu då? Dopaminagonister finns det mediciner som heter. Det är de som har Parkinson får det också.
Men är det så att man ska få mer dopamin?
Ja, man ska öja lite grann. Och det brukar då pressa ner prolaktinet.
Nu börjar jag börja tänka ADHD. De som har ADHD har ju oftast lite brist på dopamin.
Ja, så att dopaminet är ju otroligt. Och det kan ju också vara att man känns lite låg. Man är inte på topp. Då kan man också misstänka att det är någonting i hypofysen som inte är som det ska. För man ska inte känna sig liksom låg utan anledning. Nej. Det är ju alltid någonting som är...
Ja, men man kan häröra till varför jag känner mig låg.
Ja, så att, ja. Och det är intressant, för även sådana här SSRI-preparat och andra, alltså mediciner mot depression och olika psykiska besvär påverkar ju också kroppen och ämnesomsättning och alltihop. Så att, och även prolaktinet kan det också påverka. Så att man sätter liksom hypofysen ur spel lite grann där. Eller så.
Men man kan ju också ha för lite prolaktin.
Absolut, det kan man ha. Och det är intressant, för att både för mycket och för lite prolaktin kan göra att du inte kan bli gravid till exempel. Så att vissa kvinnor har ju för lite prolaktin, och då får de ju medicin för att ska gå upp. Men vanligare är ju att du har för mycket prolaktin.
Men jag tänker, om du har för mycket prolaktin, påverkar det automatiskt sköldkörteln? Eller är det sköldkörteln som har...
Nej, det påverkar ämnesomsättningen.
Okej. Och nu ska vi säga, Anna är ju inte läkare på något vänster här, utan det här är ju mycket din erfarenhet och allt du har läst dig till.
Ja, jag är ingen expert. Jag bara pratar utifrån egna erfarenheter och andras erfarenheter och det jag har läst.
Precis, och det är ju lite så, vi får ju kalla oss spetspatienter. Vi är lite specialiserade, eller innördade i våra områden och...
Ja, men det är ju så, när man har någonting så börjar man läsa om det. Och det är ju så, allting finns ju att läsa på internet idag.
Allt är intressant, men sen är det ju att man måste någonstans sätta det tillsammans med sin egen erfarenhet. Och det man, när man pratar med andra, så blir det ju att man får ju en bild av det här verkar rimligt. Men den här gynekologen då, kunde han ge dig diagnosen? Eller,
ja, när du nej men han, jag tror att det var så här då, han skickade mig, vi tog blodprover, han sa att det ligger för högt. Han skrev en remiss till endokrin på Karolinska. Så då gick jag dit och så, är det de som har skrivit ut medicinen sen dess liksom, till mig?
Men får du gå på återbesök där eller?
Ja, det får jag göra. Och det roliga är att de vill ju inte ta prover på sköldkörteln samtidigt, för de håller ju bara på med hypofysen.
Det är ganska roligt, för jag menar, endokrinologen ska ändå vara specialiserad även på sköldkörteln. Mm. Så man kan ju tycka att de skulle ju, när du ändå där, skulle ju kunna sköta sköldkörteln också.
Mm. Alltså de har gjort det i början. Mm. Men sen bestämde de sig för, Karolinska bestämde sig för att de ska inte ta hand om hypotyreos längre.
Nej.
Utan det är ju bara hyper och diabetes och hypofys eller vad. Men så att, men jag har en jättebra läkare där som hon har ändå tagit mina sköldkörtelprover och nu gör hon inte det längre för att hon får inte. Hon har ju sett att jag ligger lågt i TSH, att jag har högt T3.
Mm.
Att jag har tagit NDT, det har jag berättat för henne, och hon är fin med det.
Mm.
Hon sitter dessutom i endokrinologföreningen, så att jag är väldigt glad att
att hon har dig som patient.
Jag känner att hon finns där, för att jag känner ändå att hon är en väldigt bra läkare och hon har koll. Så att,
Men hur kommer det sig att du äter NDT då? Funkar det inte med vaccin?
Ja, alltså det funkade ju, men sen tror jag att jag slarvade lite och jag var lite sådär. Jag tog det ibland inte. Jag kände att jag blev väldigt trött i perioder. Jag förstod inte att det hängde ihop med att jag kanske hade för låg dos av Levaxin eller att jag faktiskt bara tog Levaxin. Jag tog ju inget liv och jag visste ju inte ens om att det fanns. Men sen så... Och faktiskt en period så tog jag ingen medicin alls.
Vad hände då?
Ja, det var inte kul. Jag träffade en bekant som sålde kokosolja. Det var ganska nytt där då. Ja, ganska många år sedan. Men i alla fall så började jag ta kokosolja och jag kände mig så mycket bättre. Men wow, det här är ju grejen. Så att jag tänkte, men gud, jag behöver ju inte sköldkörtelmedicin så länge. Så jag liksom såhär, det här är ju...
Ta lite kokosolja istället.
Ja, och jag tyckte, vad fan, sen, och det är väl ingen. Jag tyckte, alltså vi hade aldrig tyckt om att ta den här syntetiska medicinen heller. Jag hade aldrig känt riktigt att, är det här egentligen bra? Hjälper den mig? Och så började med kokosolja då. Och då dröjde det väl kanske 3 veckor. Och sen började jag tappa jättemycket hår. Det var som stora topsar så här. Och då fattade jag ju att det här var ingen lek.
Nej.
Så tillbaka på Levaxinet. Och började dosera upp det. Och ja, det blev ju bättre. Men jag kan säga att det har ju aldrig blivit lika bra som det var innan. Så att det är liksom, börjar man leka med sådana mediciner så sätter man... det är lite riskroulette. Men då, det är inget ont som inte har något gott med sig, för då började jag faktiskt läsa på. Och då hittade jag Bo Wikland, då började jag gå hos honom. Han skrev ut NDT, hade ju sökt licens och det gick jättesnabbt, jag fick den. Och sen fick jag även Lio, så jag fick prova mig fram. Han sa, du får prova dig fram, vilken dos och sådär, och ta lite och testa och sådär. Han kunde inte riktigt ge mig instruktioner. Men han var ju gammal då och han mådde inte så bra själv heller. Han tog inte så många patienter så han orkade kanske
inte. Men han lever ju inte då. Han dog för några år sedan.
Ja, det gjorde han. Fantastisk läkare. Fantastisk liksom, personlighet. Och väldigt liksom, ödmjuk och ville hjälpa. Och, så att då provade jag ju både. Jag provade NDT, jag fick Armour och jag testade Lio. Och jag visste inte hur man skulle dosera det.
Lyckades du överdosera dig?
Ja, alltså jag förstod inte, jag tog ju säkert en hel Lio och sådär och tyckte att jag kände mig jättekonstig.
Det är inte så konstigt att du kände dig konstig.
Nej, jag tänkte bara, fastän det här är nu inget för mig. Så jag körde på NDT och sen testade jag det en period. Och sen här gick ju Bo Wikland bort, träffade en annan läkare, Karl-Erik Tronner, som också skrev och sökte licens. Också så här omtalad läkare. Väldigt bra. Men sen fick han kalla fötter också. Så att sen var det, hade jag ingen som skrev ut ett tag. Och då körde jag nog tillbaka på Levaxin igen. Och Lio tror jag gjorde. Så var det ett tag. Så jag har liksom provat alla mediciner. Jag, just nu så tar jag Uterox och Cytomel.
Och det funkar?
Ja, det tycker jag.
Och du tar fortfarande medicinen för ditt prolaktin?
Det gör jag. Där har jag också provat olika mediciner. Och i början tyckte jag att jag mådde dåligt. Jag förstod inte att man ska ta medicinen på kvällen. För att man kan känna sig lite yr. Man kan få så här blodtrycksfall och grejer. Man ska dosera upp den långsamt så att man inte tar för stor dos. Och jag provade lite olika sorter. Just nu tar jag bromokriptin. Det tycker jag ändå är ganska mild preparat. Det finns ju cabergolin och lite andra. Och de reagerade jag jättestarkt på. Så att jag tycker bromokriptin är bra.
Men har du varit utan mediciner för prolaktinet någonting? Stiger prolaktinet då igen?
Ja, det gör det. Så att jag var samma där. Jag kände inte riktigt motivationen. Jag förstod inte att det var viktigt att...
Att jag ska vara i balans. Men vad händer när liksom mer än att man får bröstmjölk till exempel då, när prolaktinet är högt? Vad mer kan man känna liksom?
Ja, alltså det kan ju påverka fertiliteten. Jag har ju, min mens har ju varit liksom väldigt oregelbunden ända sedan 20-årsåldern så har det varit. Så där kan det ju, man får oregelbunden mens. Sexlusten kan gå i botten helt. För kvinnor, för män är det ju de blir impotenta. Så att impotens är ju, kan absolut bero på ett prolaktinom hos en man. Så att, och de tappar sexlusten, de är inte ett dugg sugna. Och grejen är att det här med prolaktin, du behöver inte ha ett prolaktinom för att få de här symptomen. Det kan bara vara att det ligger lite högt. Det kanske inte ens ligger över referensvärdet. För mig gör det, om jag inte tar medicinen, då sticker det iväg jättehögt. Men det kan vara bara så att, för prolaktinet ska ligga i lite vid nedre referens, i mitt, mellan mitten och nedre. Det ska inte ligga, inte gärna börja stiga mot övre referens.
Därför jag tänker när du berättar så tänker jag så här att man kanske medicinerar för sköldkörteln och man får liksom aldrig någon ordning på det. Och just det här med sexlusten och så vidare. Att det skulle ju egentligen kunna handla om att man har ett problem med prolaktinet också. Ja. Att det kan vara vettigt att faktiskt titta på de nivåerna.
Absolut, och det är jättelätt. Det är bara att ta ett blodprov, be din doktor eller ta det själv.
Via blodkollen och labs eller något sånt där. Men så tänker jag också just det här med oregelbunden mens. Det är ju också något som tillhör sköldkörteln. Väldigt vanligt. Men så tänker jag könshormoner då. Blev det något knas i dina könshormoner? Eller var det bara prolaktinet som ställde till det?
Alltså jag tror att jag har fått lågt progesteron. Att jag har haft lite östrogendominans alla de här åren. För det är det som det kan göra prolaktinet. Om prolaktinet stiger kan det påverka könshormonerna så att för män att testosteronet går ner och för kvinnor att i äggstockarna att progesteronproduktionen sjunker. Och då får man ju så kallad östrogendominans och det är ju inget trevligt.
Det är inget trevligt för sköldkörteln, är det inget trevligt? Nej, för kroppen överlag är det inget trevligt?
Nej, absolut inte.
Vad är det för symptom på en östrogendominans då?
Ja, alltså det kan vara allt möjligt. Men... man mår inte bra. I värsta läget kan ju det sätta igång celldelning i kroppen.
Och celldelning i kroppen är ju typ cancer?
Ja, det är det. Så att vi vill hålla östrogenet i schack. Både kvinnor och män. Alltså när man tittar på män med östrogendominans. Och det kan ju bero på också att de har förhöjt prolaktin eftersom det är så vanligt att de får bröst. Gyneomas, vad heter det där? Alltså långt svårt ord.
Ja, det kan jag faktiskt inte.
Gynekomastia.
Ja, det är jag. Det kände det vi alla till.
Det kallade man boobs, mycket lättare att säga.
Ja, då vet alla vad det är. Ja.
Då vet man, då har de lågt testosteron, de har östrogenet är dominant och kanske också för högt prolaktin.
Men om en man har det här nu då? Han har ingen sexlust, han har lite man boobs. Misstänker att... kan han bara gå till doktorn och säga, du, jag vill kolla mitt prolaktin. Vad tror du doktorn säger då?
Ja, varför det? Men jag tror att det är mycket lättare för män. Det finns ju en androgenklinik också i Huddinge, i alla fall i Stockholm. Om man säger. Mm. Så då remitterar de säkert dit.
Mm.
För män har ju oftast mycket lättare att få, tycker jag, att de blir lyssnade på om vad kvinnor blir.
Mm.
Och så, men många män går inte till doktorn heller. De klagar inte så mycket. De är, sitter hemma och lider.
Mm. Mm.
Och mår dåligt.
Mm.
Så att... ja, så att... för män kan det ju vara impotens, låg sexlust. Att de får lite hår på kroppen också. Att de kan tappa hår på huvudet, på kroppen.
Mm.
Och man boobs så att säga.
Mm.
Och båda könen kan det ju bli infertilitet då. Alltså.
Mm.
För kvinnor också. Så det hoppas jag att de kollar när de gör IVF. Att de först kollar upp prolaktin och sköldkörteln.
Just det.
Det kan man ju hoppas.
Mm.
Synfältspåverkan då, att man börjar se sämre, både med kvinnor och män.
Mm.
För tumören trycker då, om man har fått en tumör så trycker den på synnerven.
Men jag tänker, den här tumören, kan man få den att minska på något vänster?
Ja, det är, alltså, det är medicinen.
Ja.
Medicinen gör att produktionen minskar och då krymper tumören.
Mm-hmm. Har du haft synpåverkan?
Det har jag inte märkt.
Nej.
Men jag har ju varit och kollat min tumör och den har minskat.
Mm.
Och helt klart minskar den när jag medicinerar.
Mm.
Men nu vill jag inte längre hålla på med sån här magnetkamera. Utan jag tar proverna och försöker hålla mitt prolaktin lågt.
Mm. Med medicinen.
Ja,
vet du om det finns några naturliga sätt att hålla nere prolaktinet?
Ja, alltså det
kokosolja finns, kanske.
Ja, det finns lite olika örter. Jag ska se om jag skrev upp någonting. Alltså det är viktigt att hålla koll på sköldkörteln. Det tror jag är nummer ett faktiskt. Mm. Att man har en väl fungerande ämnesomsättning.
För jag kände, alltså jag slutade ju läcka bröstmjölk när jag väl liksom fick medicin för sköldkörteln. Då har ju det inte varit ett problem.
Nej. Men
samtidigt blir ju så här... Nu när jag har förstått det här med prolaktinet, att det har med hypofysen att göra. Jag kanske ska kolla mitt prolaktin. För det känns ju inte som det är någonting vården kollar automatiskt.
Nej. Nej. Alltså det gör de inte. För det är lite dyrare prov också. Så jag tycker ju att alla ska göra det.
Mm.
Alla som har problem med sköldkörteln. Jag tycker att man börjar känna sig lite ur fas.
Mm.
Sen kan jag även, jag menar, p-piller och p-stav och hormonspiral kan ju också liksom sänka sexlusten. Och jag vet inte heller vad de gör med hypofysen. Nej. Men jag tror inte att det alltid är så jättebra.
Nej, men obalans överlag i hormonerna.
Mm.
För det första är det ju väldigt komplext och svårt att veta var ska jag ge stöd.
Mm.
Liksom, vad saknas de hormonerna? Mm. Varför man fyller på med en behöver inte betyda att det blir balans helt plötsligt.
Nej, men precis. Men det, jag tycker det är jätteviktigt för alla att kolla. För att både alltså, jag menar unga män som börjar tappa håret.
Mm.
Och
titta på prolaktinet då, tänker du?
Prolaktinet kanske känner att morgonståndet är liksom borta. Mm. Ja, men det är inte normalt.
Nej, nej.
Och för kvinnor, mensen kommer oregelbundet. Du kanske känner dig väldigt svullen i brösterna. Ömma bröst.
Mm.
Och det behöver inte, jag menar män, det här är ju ett mjölkproducerande hormon.
Mm.
Men män kan ha det, kvinnor som inte har fått barn. Och som jag sa, bebisar kan också ha lite högt, alltså precis när man är liten.
Mm. Men det är inget farligt om som liten bebis om det skulle vara lite högt. Utan det kan rätta till sig liksom.
Mm. Men alltså symptom kan man säga, förutom det där med sexgrejen då, det är ju huvudvärk.
Mm.
För att den här adenomet som man kallar det för, eller lilla tumören, om den sväller så trycker den ju på hjärnan.
Mm.
Och det känns ju inte bra. Påverkar ju runt omkring.
Såklart.
Binjurarna blir påverkade för att hypofysen ska producera kortisol. Och om då den här...
Nej, hypofysen ska inte producera kortisol.
Nej, men den hjälper till med kortisolproduktionen.
Just det. För jag tänker just hypofysen, vad den gör egentligen.
Det är binjurarna.
Den skickar ju signaler till binjurarna, till sköldkörteln.
Men den styr kortisol...
Mm.
omsättningen, kan man säga. Mm. Att den är påverkar den genom det här ACTH.
Mm.
Så att det är uppgifterna som hypofysen har.
Mm.
Sköldkörtel, binjurar, könskörtlar och prolaktinet.
Mm.
Och tillväxthormon.
Mm.
Ja. Så att,
så barn som växer dåligt, där kan det handla om tillväxthormonet.
Ja,
bland annat.
Det kan det göra.
Mm.
Och då kanske de har fått en liten tumör där, så att då bara, eller att den är liksom en låg produktion av tillväxthormon. Och det kan ju också bero på att det kanske är sköldkörteln, alltså det kan till och med vara att de har prolaktinom.
Mm.
Så man vet inte vad det är.
Vet du hur vanligt det är med prolaktinom på barn? Har du någon aning?
Nej, det är ganska ovanligt, tror jag.
Nej, för jag ställde ju en fråga till en endokrinolog just det här. Hur det är med de här tumörerna på hypofysen. Och han svarade att 400-500 tumörer upptäcks i Sverige årligen. Mm. Men det är ju de som upptäcks. Man kanske inte vet, det är kanske många som inte ens upptäcks, tänker jag.
Jag menar, hur många är det som tar prolaktinet?
Mm. Mm.
Och du berättade själv att du hade gått till doktorn och sa att dina bröst läckte och de tog inte riktigt, kolla inte ditt prolaktin.
Nej, nej. Utan det var mammografi, man trodde på bröstcancer istället.
Ja.
Vilket skapade ju väldigt mycket oro hos mig. Och sen så hittade man ingenting på mammografin och ultraljudet. Utan nej, det var inget. Och sen fick man gå hem.
Just det.
Ja, och den här oron finns ju kvar. Tänk om de ändå hade kollat prolaktinet. Ja, det är högt. Ja, men vi kollar vidare. Mm. Det kanske är sköldkörteln.
Ja.
Så det är ju det här lite man saknar. Den breda, precis, helheten, att det kan vara det här eller det kan vara det här.
Ja, nej men exakt, så att det är ju, jag tror att det är mycket vanligare än man har en aning om.
Men sen pratade jag ju med Marcus här då i förra avsnittet om jod. Han menade på att en jodbrist skulle kunna vara orsaken till att man får tumörer på hypotalamus, hypofysen och så vidare. Men det var inget du riktigt kände till. Nej. Du har ju provat att ta jod.
Ja, det har jag gjort. Precis. Jag tog sån här droppar, joddroppar ett tag.
Mm.
Och sen kollade jag mina värden och då hade jag jättehöga jodvärden. Så att, ja.
Du kände att det var inte, du blev aldrig riktigt påverkad av att du mådde sämre eller bättre? Utan,
nej, jag kände ingenting. Men jag vet ju att alltså, brösten är ju förråd av jod.
Mm.
Och så att de kan ju också reagera kanske på att, jag vet inte om brösten reagerar om man har jodbrist, men man säger att det är viktigt att det finns förråd.
Mm. Men knölar i brösten vet jag kan hjälpas med jod.
Ja, för mig hjälper det, hjälper i alla fall att ta sån här bromokryptin då, eller alltså medicin för det här. Då försvann mina knölar direkt.
Just det, just det.
Så att knölarna och mjölken var prolaktinet.
Ja, ja.
Så att då gick de tillbaka.
Mm, mm.
Så att,
Ska vi se. Jag tänker så här. Vet du om det är ärftligt det här med det här adenomen?
Alltså det vet jag inte.
Nej. För jag tänker det här med Hashimoto, så vet man att det finns ju en genetik. Att man har en genetik i det ifall det triggas igång. Att det är inte säkert att det triggas igång även om du har det i generna. Men då, nej, vet man ju att 50% risk att barnen får det om en förälder har det.
Mm.
Men det här med hypofysen, det vet du inget.
Nej, det vet jag inte. Jag tror att det kan bero på massa saker. Östrogendominans kan ju vara en sak. Kanske att våra könshormoner är lite svaga. Och idag har vi så mycket hormonstörande ämnen runt omkring så att man vet inte.
Nej.
Plus att jag har läst någonstans att alltså, man kan skada hypofysen om man ramlar. Att det också sen i förlängningen kan utvecklas till någonting.
Så det kan, jag vet ju när jag var liten så har jag blivit tappad i golvet.
Ja.
Nu vet inte jag hur jag landade eller någonting. Nej. Men det är klart att man undrar, vad gjorde det då?
Ja, men jag har också tänkt på det. För jag tycker själv att jag känner, men det kan ju vara från den här lilla hopväxten i hjärnan. Men jag tycker att jag har liksom som en liten fördjupning uppe. Så jag har också tänkt ibland, undrar om det är att man har ramlat och fått ett rejält slag som har påverkat. Så att, nej, jag vet ingen annan som, inte min mamma eller någon som
nej. Det kan ju ha varit någon obalans någonstans som har kickat igång det.
Ja, alltså jag vet ju att jag själv, min mamma var rökare. Jag är ju född slutet på 50-talet.
Mm.
Jag föddes underviktig.
Mm.
Jag vägde bara 2500 gram.
Mm.
Och då på den tiden så skulle man ju bara amma var fjärde timme.
Mm.
Och jag behövde väl säkert få mat hela tiden.
Mm.
Så att jag skrek väl en hel del liksom. Mm. Och jag vet att jag var förstoppad från jag föddes. Så att jag, alltså det var ju någonting där som inte var bra.
Mm. Men kollade man sköldkörteln då redan?
Nej.
För jag vet nu, screenar man ju nyfödda.
Ja, nej det gjorde man. Just nu tar man här PKU-testet.
Ja.
Men nej, det gjorde man inte då. Och det kanske, jag vet inte idag heller. Jag menar, vad går gränsen för när man tycker att man ska behandla barn? Det är ju många som tycker att barn, det växer bort.
Mm. Mm.
Så att, nej,
men man kan väl födas med en underutvecklad sköldkörtel?
Ja.
Mm.
Så att jag, det var ju mycket där från början redan. Så att man, ja, det är komplext allting. Vad som är vad. Liksom. Mm.
Men det jag tänker just det här med, om man inte mår bra med sin sköldkörtelmedicinering, fast man ändå tycker att man kanske har rätt medicin, man är optimerad, att man skulle faktiskt kunna titta just på prolaktinet, som ändå är ett enkelt blodprov. Liksom, finns det en nyckel där som går att jobba med?
För att det är inte ett bra hormon att ha förhöjt. Det påverkar kroppen enormt negativt. Det kan vara så för vissa att det kanske är prolaktinet, som du säger, som triggar ämnesomsättningen, eftersom det påverkar omsättningen av kolhydrater och fett i kroppen. Så att det är viktigt att kolla upp prolaktinet, tycker jag. Det är superviktigt.
Men jag vet, vi glömde nog säga det. Örter, sa du någonting om man skulle kunna hjälpa det här? Om
ja,
man
har jag lite har läst ashwagandha och lite olika örter som man kan testa. B6 kan hjälpa.
Mm.
Jag har provat faktiskt, men ja, jag vet inte. Jag har inte märkt någon stor effekt, men man måste kanske vara mer ihärdig än vad jag har varit då. Jag tror på dopaminagonister, att det är liksom ändå det enklaste sättet faktiskt att få ner.
Mm.
Men till exempel har man bara lite förhöjt, då kanske det räcker med att ta lite B6.
Ashwagandha och B6. Ashwagandha är ju bra för hela stresssystemet.
Ja. Så att det skulle man kunna testa om man går och tar prover och det kanske är lite förhöjt bara.
Om
man känner av de här symptomen.
Mm. Då kan man ju prova i alla fall och
ja,
se.
Ja, då kanske man håller sitt prolaktin i schack. Och kanske gör jättemycket positivt för hela hormonbalansen.
Mm, precis. Så. Och jag menar, ashwagandha, det är ju en rot, så det kan ju inte skapa någon oreda. Och B6, det behöver ju kroppen till allt möjligt.
Ja.
Egentligen.
Ja.
Till alla processer så behövs det ju B6.
Ja, det gör det. Så att...
Jag har en fråga, just det här, läkarna tittar väl inte automatiskt på det här om man kommer med sådana symptombilder eller liksom man har problem med sköldkörteln? Det är inte så att de sätter in prolaktin på blodprovet sådär, nej. By the way.
Nej, nej, utan jag tror så här att om de tar det och det ligger inom referens, då gör de ingenting. Men om det är så att det är högt över. För mig tror jag det låg ganska mycket över.
Men du hade ju lite tur där att den här gynekologen tittade på det. Annars hade väl inte du fått en susning om det?
Nej, då hade jag fortsatt och jag vet inte hur det hade varit idag.
Men tittade han även på östrogen, testosteron, progesteron?
Vi kommer faktiskt inte ihåg. Han började nog där lite grann. Det gjorde han.
Men då när du fick medicinering för prolaktin, fick du ordning på mensen då?
Ja, jag tyckte att den blev lite bättre.
Mm.
Mm.
Men sen nu har ju du har ju passerat den här snygga åldern, du har gått förbi den här härliga klimakterieperioden. Har det gått bra?
Ja, det har gått jättebra. Jag har inte haft faktiskt stora... några sådana besvär. Jag har inte känt av någon... Nej, det har jag inte.
Jag lyssnade ju på en föreläsning med Louise Edlund för ett gäng år sedan. Mm. Där hon just beskrev klimakteriebesvär. Och hon tog ju upp de här värsta fallen. Och jag kände bara att nej, ska jag behöva gå igenom allt det där också?
Mm.
Förutom man har haft problem med sköldkörteln och mått som man har gjort.
Mm.
så var jag ju tvungen att fråga, att har alla så där jobbigt? Mm. Men nej, så är det ju inte. Alla, en del kan ju bara swisha förbi klimakteriet som om ah, det har inte hänt nej. Något speciellt. Men det jag tänker just klimakteriet, hur viktigt det är att inte vara i en sån stor stress i exakt. Livet. När det är dags för klimakteriet. För det jag har läst är just att binjurarna tar ju över arbetet med könshormonerna. Mm. Och binjurarna gör ju även stressskyddshormonet kortisol. Mm. Så att då blir det ju, då gäller det att binjurarna får lugn och ro att arbeta.
Exakt, och så att hypofysen funkar så att den kan stimulera.
Mm. Precis.
Men om man har ett adenom som växer och tar mycket plats, ja men då får ju de andra stänga ner. Man har vilket scenario när det bara sprutar ut massa prolaktin och sen ligger sköldkörteln och binjurarna nere på grund av att så att det är jätteviktigt att kolla, och jag tror att det är mycket vanligare än man tror. Jag tycker både kvinnor och män ska kolla sitt prolaktin, och om det bara ligger lite förhöjt kan man ju testa. Om man inte har massa symptom så kan man ju testa att ta lite ashwagandha och
precis, och ashwagandha är ju så bra också eftersom det balanserar stress.
Ja.
Eller stresshormonerna.
Den här macka tror jag också är bra. Den här mackapulver. Ja, det är också någonting som är bra.
Mm.
Det kan man testa.
Men jag vet att du har ju gått utbildning till kostrådgivare också. Mm. Och har du testat att lägga om kosten? Och liksom, har det påverkat dig på något bra sätt eller dåligt sätt?
Ja. Jag vill också säga att zink kan vara lite känsligt, och A-vitamin och så att, ja men jag har lagt om, jag tycker jag har provat alla dieter som finns tror jag. Det som var den sämsta tror jag, fast det var liksom, jag har testat LCHF, jag har testat att äta lite kolhydrater, jag har testat att göra periodisk fasta och då gick jag ner jättemycket vikt. Men sen går man ju upp igen och sen har man liksom satt lite ämnesutsättning ur spel. Så att man får vara lite försiktig. Så att, men nu tycker jag har hittat en bra kost som jag mår bra på. Och jag känner att jag sover bättre. Magen funkar bättre. Det tycker jag är två viktiga liksom, parametrar.
Ja, men det är det ju. När magen funkar och när sömnen funkar, då mår man ganska bra faktiskt.
Ja. Så jag äter väl en kost som är liksom en, jag undviker ju gluten. Och sen så äter jag kött, mjölkprodukter, jag äter fisk, skaldjur, mest faktiskt fruktgrönsaker, fruktjuicer. Jag undviker
telefonen nu.
Ja, ni påminner den att jag ska ta lite sköldkörtelmedicin.
Det är bra det.
Ja, jag tar många gånger om dagen, så då tycker jag det får man sätta på mina sätt.
Ja.
Men så det undviker flera mättade fetter. Det är faktiskt det som jag verkligen, kolväxter har jag tagit bort. Jag vet ju att det går ut ur generna, försvinner eller minskar när man kokar. Men jag undviker faktiskt, för min mages skull, jag undviker att äta massa fibrer. För att jag vet att det...
Men tänker du fibrer från... Vilka fibrer tänker du på då? För jag tänker grönsaker har ju väldigt bra fibrer för magen.
Jag tänker så här, lättsmälta fibrer vill jag äta. Jag vill inte äta sådana som kanske magen får jobba mycket med. Som jag undviker en massa råa grönsaker. Jag försöker, ja, morötter äter jag. Men annars försöker jag äta lite mer tillagad mat. För att jag märker att det hjälper min mage jättemycket. Jag undviker också stärkelse. Så jag, just nu äter jag ingen potatis. Inga rotfrukter, inga ris. Utan, och det har hjälpt också mig, så jag äter frukter och saker, alltså som squash, aubergine, pumpa, paprika, lite lök.
Men pumpa, gör den i ugn eller?
Nej, alltså jag, ibland äter jag pumpa, men inte så ofta. Men det är en fruktgrönsak om man vill testa, om man tycker om pumpa.
Fruktgrönsak? Ja, alltså det är vissa saker som är fruktgrönsaker. Ja, det var nytt för mig.
Det är som frukten. Ja. Rotgrönsaker är ju roten.
Ja.
Och så har vi stammen, det är ju mycket så här kolstammen.
Mm, mm, mm.
Och sen har vi fruktgrönsakerna, det är de som är liksom...
Blomman eller vad ska man säga?
Ja. Aha. Och jag har märkt att jag blir mycket mindre uppblåst i magen. Det är, så den känns mycket lugnare, funkar bättre.
Mm.
Så det gör jag, så undviker fler mättade fetter då. Det är ju alla oljor.
Mm. Olivoljan då? Hoppar över den också?
Nej, då tar jag lite som dressing.
Mm, mm.
Men jag steker aldrig olivolja.
Nej. Vad steker du i då?
Smör eller kokosolja.
Mm. Ja, det är ju så att olivoljan, när man steker den så ändrar ju den sina föreningar så att säga. Så det blir ju ett mättat... men gud, vad heter det då? Det blir ju transfett när du steker i det.
Ja, alltså fetterna, de här fleromättade fetterna... De härsknar ju, de oxiderar.
Mm.
Och de tål, för de tål inte temperaturhöjningar. Så att, och det som händer då, jag brukar förklara det här som pedagogiskt då. Man tänker mättat fett är som en boll.
Mm.
Och när du lägger den i stekpannan, alltså själva molekylen, det händer ingenting med den.
Nej.
De tål jättehöga temperaturer.
Mm.
Men ett fleromättat fett och även ett omättat fett och som olivoljan.
Mm.
Man tänker sig den bollen, där sitter det en massa svansar på.
Mm.
Och när du värmer upp dem så lossnar de där svansarna.
Mm. Och så byter de plats.
Byter de plats och i kroppen så får de runt, skapar inflammationer, gör att sköldkörteln går mycket långsammare. Så att, och de här fetterna finns ju inte bara i växtolja, det är ju fetfisk som lax, sill, strömming, makrill.
Mm.
Så då brukar jag äta torsk och annan liksom vitfisk eller skaldjur.
Mm. Men om du äter sushi då med lax till exempel?
Nej, jag äter inte sushi.
För då har du ju inte värmt upp den.
Nej, men det är ju kroppstemperaturen.
Okay.
Alltså, de är jättekänsliga de här fetterna. Mm. Så när de kommer in i din kropp, 37 grader.
Mm.
Och det är ju samma med nötter och frön. Det är också fleromättat fett.
Mm.
Så det är också så att i kroppen så härsknar de och skapar inflammationer. Så många kvinnor äter ju nötter som snacks. Men plus att de också innehåller antinutrienter, nötterna. För nötterna egentligen ska ju bli nya växter.
Ja, precis. Att, men man kan ju blötlägga för att det blir lite bättre.
Ja, man kan göra det, absolut. Så det blir lite bättre.
Men jag tänker så här, just om man har inflammationer i kroppen så är det ju jättevettigt att undvika de här fleromättade.
Ja, så att det, och det är ju även fiskleverolja äter jag inte heller.
Nej.
Och inte omega-3-olja heller, som också är extremt fleromättad.
Mm, mm.
Så att, det vill jag inte ha i mitt system. Och jag har märkt att min mage blir bättre. En del reagerar till och med mycket på fetter, det gör inte jag, men jag vill liksom inte belasta min sköldkörtel, utan jag vill äta så mat som är lättsvält, och då väljer jag bort kolgrönsakerna, och just nu väljer jag bort stärkelse. Ja, men har man en bra mage som funkar då, jag ska pröva stärkelse längre fram, men just nu så gör jag inte det.
Ja, men jag tycker så här, just det här med olika sätt att äta, det är ju väldigt individuellt.
Ja.
Att jag säger så här, om jag har hittat en kost som funkar för mig så är den rätt för mig.
Ja.
Sen skulle den kosten inte vara hamburgare, Coca-Cola, läsk. Alltså, det tror jag inte skulle funka i längden. Men alltså, just det här om man väljer att äta nötter eller inte. Eller om man blötlägger nötter eller omega-3 eller lax eller vad det är.
Ja.
Det beror ju på för vem och varför hela tiden.
Absolut.
Och då tänker jag så här, för du har ju testat det här nu och du tycker att det funkar för dig.
Ja.
Och är det någon då som har jobbigt med magen och så vidare så är ju det... man kan prova.
Ja, men jag säger inte att det här är så för alla. Jag tror kanske att fleromättade fetter tror jag att vi ska undvika. För det är ju... alltså, eftersom de härsknar och våran kropp värmer upp de här fetterna också, så börjar de härskna i kroppen och inte ha sånt som belastar systemet.
Mm. Mm.
Det tycker jag är bra att undvika. Utan då är det ju bättre att äta mättat fett, och det är inget svårt. Det är ju liksom att gå in för det.
Mm.
Och sen att man försöker äta lite mer skaldjur. Just nu försöker jag äta lite ostron faktiskt, för det är otroligt zinkrikt.
Ja, det är det. Och gott är det också.
Ja, alltså jag tycker så där, men
du äter bara att det är bra. Alltså, men jag vet att du äter lite lever och lite njure och lite. Jag gav ju det, var inte en njure du fick av mig, inte min njure dock.
Nej, men jag fick en jättehärlig lever av dig som du köpte.
Ja.
Ja.
Och jag tror att det var en kolever. Och jag vet att jag gjorde någon leverpastej på den. Och jag kände att den smakade så mycket lever.
Mm.
Så när jag gör någonting med lever så använder jag oftast kycklinglever. För, eller kalv tycker jag kan funka bättre. För det är inte lika mycket leversmak.
Nej, det är mycket mörare.
Ja.
Man kan lägga det i mjölk i natten så att det går bort smaken.
Mm.
Senaste som jag tycker är bra, man kan göra som en egen leverpastej. Att du steker till exempel kycklingleven och så mixar du den med lite grädde eller, eller någonting.
Smör har jag använt.
Smör, man kan göra lite salt med kanske lite oliver och sardell, inte vad man har, kanske kapris eller någonting. Eller så gör man åt det sötare hållet om man vill ha, tycker det är gott. Kanske ha lite lingonsylt eller något annat.
Precis.
Honung, lite sånt i. Så har man det som liksom på någon kex eller som en dipp. Om man har svårt och man vill börja. Sen finns det också såna kapslar.
Just det. Det är Gröna Gårdar.
Gröna Gårdar.
De har ju leverkapslar och hjärtkapslar. Och de hade någon kombinerad nu också, hörde jag.
Ja, de har liksom så att det är ju... Varför inte? Men när det bästa är ju för mat. Men jag tror att det är där är också bra att testa. Om man mår bättre.
Precis.
Det är så otroligt näringsrikt.
Men sen tänker jag så här, det finns ju såna här anklevermos. Alltså det finns ju lite fint. Och det tycker jag är jättegott. Lite dyrare kanske, men...
Det smakar inte lever. Alltså.
Nej, jag tycker att det är jättegott. Hur är det med sån här sylt som man åt en gång i tiden?
Ja.
Det är en massa gelatin i som
gelatin,
är bra.
Gelatin, det är superbra. Det kan man ju göra själv. Eller så... Om man kokar, liksom man äter kött med ben till exempel, låter det koka så får man ut massa gelatin. Eller om man vill ta lite kollagenpulver. Det finns ju hydrolyserat, och det löser ju upp sig i både juice och kaffe. Eller om du vill göra lite godis med det.
Just det.
Med gelatin så kan du ju göra hemmagjort godis med de där egna gummibjörnar. Så att det finns ju olika sätt att få i sig. Många tycker ju att huden och håret blir mycket bättre. Och naglar och att leder, att de får mindre värk. Så det är spännande.
Men just i det här gelatinet, i gelén. Du vet, man kan göra egen buljong just när man gör på benen. Det här dallriga som blir när det blir kallt sen. Men där har ju också alla aminosyror. Ja. Du har ju massor med mineraler. Men du har ju det här glycin i bland annat som gör att du kan sova lite bättre. Men så det finns ju många fördelar med det här dallriga. Absolut. Man kanske ska göra sån här brulépudding. Vad heter sån här engelsk dallergelé?
Ja,
det ser ju grön. Det ser inte så gott ut. Men,
nej,
men man kan ju säkert göra egna varianter som faktiskt är nyttiga.
Ja, absolut. Ja, alltså man kokar och man slänger i mycket ben och kokar på kyckling. Kanske man får en jättehärlig dallerbuljong som man sen kan använda till maten.
Vi gör ju det. Jag gör ju så fort vi har gjort en hel kyckling, då kokar jag ju buljong på kycklingbenen. Och sen använder vi det i all mat vi gör. Så att det, jag tycker det är... Och då vet man att den här buljongen innehåller så mycket bra. Så att jag kan liksom slurpa i med det.
Ja,
det och gott otroligt. Är det också.
Och bra för hundarna.
Och så ska man inte salta åt dem.
Nej.
Ni får äta de äckliga märgbenen istället.
Ja.
Är det något du vill liksom få med in just det här?
Jag vill få med in för jag menar, mycket kvinnor kanske som lyssnar på det här nu. Om man har svårt att bli gravid. Kolla prolaktinet, för att det försämrar ju dina hormoner så att du kanske har svårt att faktiskt bli gravid. Och även för män som kanske har lite sämre spermieproduktion, då är det spermierna funkar lite sämre. Så kolla prolaktinet, och allt för båda könen tycker jag, om man har svårt. Torra slemhinnor, oregelbunden mens kan ju också vara prolaktin. Så viktigt att kolla upp det. Ja. Så att, ja, det är väl det jag vill skicka med. Jag tycker att det är ett viktigt prov. Jag tycker att kolla det.
Det är just det här att det faktiskt är blodprov. För jag vet ju till exempel progesteron och östrogen som man tar i blod. Det är lite svårare att förstå nivåerna där. Där kan det vara bättre att ta i saliv till exempel just könshormonerna. Men, Men just när det blir så pass enkelt att det finns ett blodprov så kan man ju tycka att det ska inte vara något större problem. Men det som är bra idag mot förr, det är ju att om man inte orkar bråka med läkare så finns det ju många privata tjänster där man kan köpa sig ett prov.
Mm.
Och det är ju samma labb som läkarna eller vårdcentralerna använder.
Ja, visst.
Så det är ju inget, det kan ju visa sig att man har ett högre värde eller för lågt värde. Mm. Så kan man ju alltid ta med sig det till läkaren som tar nya prover.
Exakt.
Så att,
Och det viktiga är ju att man tar prolaktinet, kan jag också säga. Då ska man vara uppe och rört sig i 3 timmar innan du tar provet.
Okej. Okay. Är det högt annars normalt? Liksom?
Ja, just det. Så att det, då är det bästa tiden att ta det när du har varit uppe 3 timmar.
Mm.
Så
att, måste man vara liksom, tom i magen då? Eller?
Nej.
Det spelar ingen roll.
Nej, du ska inte ta det liksom, kanske varit uppe bara en timme, utan det är alltid så här 3 timmar ska man ha varit uppe.
Mm.
Då är det bästa.
Sköldkörtelmedicin, om man äter det, påverkar det någonting eller tar man det som vanligt, eller kanske man passar på att ta sköldkörtelvärden på en gång?
Ja, det kan man göra, det brukar jag göra.
Mm. Mm.
Kortisolet ska man ju ta tidigt
på morgonen,
så då, det kanske inte är så bra att ta samtidigt. Så det kan vara bra att tänka på.
Men mår du bra idag?
Ja, jag tycker att så här är det väl, att hälsan är väl alltid ett ständigt arbete som man försöker förbättra och sitt mående.
Mm.
Jag är jätteglad för mina kunskaper, jag är jätteglad för att jag kan förbättra min hälsa, jag kan veta hur jag ska kolla mina värden.
Du kan påverka själv.
Ja, alltså att det är inte någon som talar om för mig när det är inget fel på dig så mår man dåligt, utan jag vet att jag kan förbättra och jag är noga nu, jag för dagbok, jag brukar ta faktiskt just nu, försöker jag ta tempo, puls. Jag brukar skriva upp vad jag äter, jag brukar kolla faktiskt, logga in min kost också så att jag ser lite grann vad får jag i mig, och mycket kolhydrater och fett och proteiner. Så jag tycker det är bra att man är noga med sin hälsa, att man har lite koll, för att det är ju så, om du har koll själv kan du gå tillbaka och titta. Ja, just det, där mådde jag så, då tog jag den dosen, så att då har du alltid liksom en...
Men det gjorde jag också när jag liksom testade mig fram alla mediciner, att jag skrev faktiskt en dagbok. Mm. Varje dag skrev jag någonting, jag tog puls, jag tog tempen, och tills jag mådde bra. Och just det här när jag mådde bra, det kom ganska, men gud, jag mår ju bra. Det blev nästan lite, jag varit lite förvånad.
Ja.
Jag mår visst bra nu.
Ja.
Och sen sakta så har jag liksom inte behövt ha puls och tempo och så. Men däremot ibland så kanske man ibland mår lite sämre. Och då börjar man ju fråga sig själv. Okej, har det hänt någonting nu? Har jag ändrat någonting nu? Vad har jag gjort? Jag tycker att man har lärt känna sin kropp på ett helt annat sätt.
Mm.
Ett tag så var det, då skyllde jag ju allt på sköldkörteln. Allt var sköldkörteln.
Ja, ja.
Men idag kan jag förstå att livet faktiskt påverkar och det jag äter faktiskt påverkar. Men jag blir jättenyfiken på att kika på mitt eget prolaktin när jag pratar med dig.
Jag tycker alla ska göra det, i och med att prolaktinet också kan styr binjurarna. Och då kan man kanske tro att man... Det är de det är fel på, men det kanske egentligen är så att det är ditt prolaktin som ligger för högt.
Mm.
Och kan du få ner det, då kanske det rättar till sig.
Mm. Mm.
Så att det är superviktigt.
Mm.
Så att,
kroppen är ju fantastisk. Och den gör ju vad den kan för att få balans.
Ja, det gör den. Och vi får göra så gott vi kan. Försöka äta bra mat, gå ut i ljuset, göra roliga saker.
Mm.
Umgås med sina hundar.
Mm, det måste man göra.
Ja, pussa på valpen. nej, men livet är så mycket. Det är ju
just... Och hormoner är ju egentligen det som bestämmer vem vi är, nästan, kan jag tycka.
Mm. Det påverkar väldigt mycket, men vi kan ju prata om hormoner hur länge som helst. Nu ska vi inte fördjupa oss mer så, men... Jag ska säga några saker till dig. Bra tillskott, förutom jag hade skrivit upp här. Ashwagandha. Och sen den här Mucuna puriens. De är båda såna här som påverkar L-dopa. B3, förutom B6.
Mm.
Och då ska man ta den som heter nikotinamid. Inte bara
niacin.
Nej, nikotinamid eller niacinamid. den varianten.
Mm.
Progesteron, DHEA kan hjälpa till. Så att, ja.
Mm. Men DHEA, det får man väl som medicin egentligen?
Ja, det är det. Mm. Ja. Men E-vitamin, zink.
Mm.
Ja. Så att det finns lite saker att testa och sådär.
Men jag tänker så här, jag vet ju att du jobbar hos Medicheck.
Mm.
Och då skulle man ju egentligen kunna boka, kan man boka bara ett möte med dig hos Medicheck om man vill prata med dig liksom, om man vill ha råd? Eller måste man vara med i sköldkörtelkliniken?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Mm. Jag är i sköldkörtelkliniken.
Mm, mm. Så det går inte bara att boka ett möte med dig så?
Nej, jag tror inte att det funkar så.
Nej.
Utan
nej.
Jag är med i sköldkörtelkliniken då. Och då är det via den som man får den här.
Mm. Liksom. Men har du träffat folk så där du känner så här, oh, här behöver de kanske testa ditt prolaktin?
Ja, mm. Men jag rekommenderar alla att göra det.
Mm. Mm.
Jag tycker även att Medicheck ska ta de proverna.
Okej.
Jag har sagt det till Kenneth.
Och nu säger vi också det. Prolaktin måste ni ta också. Slänga in det i deras sköldkörteltest kanske.
Jag tycker det. Men ja. Alltså, om det är så att, för det kostar ju, alla prover kostar ju. Jag förstår det också att man måste spara någonstans.
Mm.
Men då är det bara att beställa det via blodkollen till exempel.
Mm.
Beroende på var man bor eller hur det lärs. Så att få lite koll på prolaktinet.
Hur länge har vi pratat här nu då?
Ja.
Åh, vad vi har varit duktiga. Som sagt, vi kan ju prata hur länge som helst. Men det känns som vi ändå har fått lite koll på det där prolaktinet. Och jag tycker det är jätteintressant. För jag har inte, alltså just prolaktinet har jag, det har jag förträngt och kastat långt bak i tiden. Men även jag hade ju problem med det och jag har ingen aning om jag har problem med det idag. Men jag ska definitivt kolla.
Ja. En sak som jag inte har sagt, det är också att det kalkar ur skelettet så att man får osteoporos av att ha ett för högt prolaktin.
Okay.
Så att ännu en anledning att få ner prolaktinet om det ligger för högt, för att inte kalka ur sitt skelett.
Jättebra. Mm. Men jag känner att med det kan vi faktiskt runda av att alla ska gå och ta sitt prolaktin. Och jag vill tacka Anna jättemycket för att du tog det hela vägen hem till mig.
Ja, men tack själv. Tack själv Nadia och tack själv för att du styrde in mig till Medicheck. Det vill jag också tacka dig för. Det är faktiskt du som tipsade dem.
Ja, precis. Jag hoppade av Medicheck för jag har inte tid. Och jag är jätteglad att du är där. Och tog över, för jag vet att du gör ett bra jobb.
Tack.
Tack Anna.